Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Khalid kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till svensk travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag hade tränat, för att tolka det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile!
Det är på nytt tisdag. Då vet vi att det är som vanligt är Trottosports podcast som pockar på uppmärksamheten. Kan vi börja med Milligan School direkt? Och ja, Åby Stora Pris 2020.
Det här är en unik häst tycker jag.
På vilket sätt?
Han var med Peter Houghton Memorial, vann som tvååring på Meadowlands, ett hit där, försök. Var året efter med i Hamiltonian och blev sexa tror jag. Alltså de här amerikanska hästarna som är med i de där tuffa årgångsloppen, de brukar inte bli så gamla på tävlingsbanan av olika skäl. Och i våras var väl han så illa ut att han knappt fick plats i loppen eftersom han inte hade poäng så räckte. Senast vann han på Axvall 11,6, 2640 meter på ett oerhört imponerande sätt. Och så den här segern som inte bara hästen ska tillskrivas utan även kusken Ulf Eriksson som lyckades med minsta möjliga marginaler snirkla sig mellan hästar till ledningen. Och därmed var loppet avgjort i ett Åby Stora som på förhand lovade så mycket och som blev, ja, inget av det. Egentligen förutom Milligan School.
Är det dags för biktning från Lennart Persson?
Ja, jag trodde på Cybelle Romain, den franska hästen. Men hon, ja, jag vet inte om hon är i mål än. Nej. Hon hade ingen bra dag och hon gav ju upp tidigt. Och det kan ju inte vara att hon bara var så dålig. Alltså. Men det var ju många som var jättedåliga i det här loppet. Det blev ju, ja, som sagt, en stor besvikelse och en dubbel besvikelse för mig med Cybelle Romain.
Du dessutom utlovade ju en riktig festföreställning här. Vilket lopp det är!
Ja, ja. Och det, ja, det trodde man. Ja. Och jag trodde, många trodde. Och den här Ben Gurion Jet, den nya italienaren där då, som skulle verkligen sätta färg på det loppet. Ja, det blev ju grådaskig färg rakt igenom.
Den enda som flaggade för lite flopp var ju då i Falun, Magnus Stålberg.
Ja, ja, det blev ändå förmätet att sitta och slå sig för bröstet, för det blev ju sämre än vad jag trodde också. Det var ju många hästar.
Det blev sämre än en vanlig guldring.
Ja, men det var ju många hästar som underpresterade där, och vi hade ju även kuskar som kanske inte riktigt gjorde det de skulle. Jag tänker ju då på Rickard Skoglund som i sista kurvan där väljer att lämna ryggen på Milligan School. Han sitter perfekt i rygg på Milligan School.
Som på Åby?
Ja visst, och 10 gånger av 10 alltid håller farten på ett upplopp när han går i ledning. Men Rickard lämnar då, och det kostade väl 375 000 kanske, för han blev ju bara trea nu med Mind Your Value VF. Så att
ja, oavsett så hade han ju inte vunnit loppet.
Nej, han förlorade
vilken
inte loppet.
Vilken väg han hade valt.
Nej, det hade ingen betydelse där. Men det var tunt. Ambaska
andra priset som någon skrev.
Ja. Sen Verikronos kom ju lite tokigt på det där när Pacific Face gick ut snävt. Men, och det, han tål ju inte det. Det här var ju mindre än vad det som hände i Hugo Åbergs, men likväl så Verikronos klarar inte av den typen av störningar, och jag tycker inte heller att Verikronos fortsatt inte ser inte ut som den häst han var när han var så där bra här. tidigare. Det är något som inte är riktigt klockrent. Det är inget stort fel så på inget sätt, men det är ändå inte så att det känns som att han är riktigt där han har kapacitet, ja, att vara.
Det kan man ju läsa i statistiken. Han har 7 starter i år, ingen seger.
Ja, det trodde man ju inte inför den här säsongen att det skulle se ut så nu när han äntligen hade börjat gå felfritt i loppen. Då tänkte
han
man att nu...
9 av 17 i fjol.
Ja. Det är lite olyckliga omständigheter och det är, som du säger, ingen slump heller. För att jag håller med Magnus, han ser inte... Han har inte sett klockan ut någon gång i år, faktiskt.
Nej, så är det.
Och jag tyckte väl lite detsamma. Vi hade lite diskussion där i lördags eftermiddag om huruvida Ben Gurion Jets var lika spänstig och såg lika bra ut som Pierges. Eller om det var någon skillnad då. Kanske fick rätt att det var lite december, och det var kanske därför han inte kunde ladda för start heller.
Nej, det var ju en stor besvikelse, och sen springa 3 varv utvändigt ledaren i dödens, det är ju omöjligt.
Så är det ju.
Men hans stjärnglans flagnade, och jag tänkte på det där, han blev ju favorit i nästa års elitlopp hos spelbolagen efter den där makalösa segern på Jägersro. Jag tror de som mot förmodan gick in och spelade då inte är så säkert nöjda med det spelet just nu.
Jag hoppas för gudarna att det var 0 personer som gjorde det. Det kanske är tidernas sämsta odds.
Vad stod han i?
Ja, var väl på 5, va? Eller?
Ja, till och med under, tror jag.
Ja, till och med under. Ja, det är ju vanvettigt på alla sätt. även om det hade varit varen på varens tid hade det varit hemskt dåligt. Ett år i förväg nästan. Något annat från Åby att minnas från denna dag?
Ja, det är klart att Born Unicorn som fullständigt mosar Vikens High Yield från dödens så vinner helt överlägset. Imponerande. Mycket imponerande. Och så, ja, det går inte annat än att gilla den här Sion Font som joggar till ledning och så joggar han i 2000 meter till och så joggar han i mål.
Var det inte någon som hade synpunkt att hästa jogga, det är inga jogging.
Nej, det får de gärna ha. Men det ser ut som han joggar.
Ja, jag håller
med. Han är så elegant i sin stil, måste jag säga. Och den här ska bli mycket intressant att följa framöver. Han vunnit 19 av 22. Så han är 6 år och inte särskilt hårt tagen. Men jag är Wallach och han har väl mindre lopp där på. Men sen då, om man ska vara med där, tyvärr, va. Han är en underbar häst, det är det. Och Village Mystic, pappan där, är ju en Lavio-son. Så att, den kommer vi få se fler gånger.
Det tror vi. Jag hade lite svårt att koncentrera mig bitvis där i lördags eftermiddag framåt kvällen där när jag... uppmärksammade, dök plötsligt upp en reklamskylt som inte funnits på Åby tidigare på första parkett, kan man säga också, 350 meter från mål ungefär. Kan väl ingen ha missat?
Jag missade den till du påpekade.
Det var så. Ja.
Jag är allergisk mot reklamskyltar.
Ja. Där dök Sverigedemokraterna upp med ett budskap på, som sagt, väldigt bra placerad skylt på Åbyfältet. Vad säger man om det?
Ja, alltså fotbollsförbundet har väl någon regel att partier får ha reklamskyltar med sin logga och sitt namn, men inte med ett budskap. Här hade nu då Sverigedemokraterna ett budskap som dessutom associerade till travet på något sätt. Så att man borde nog vara lite, ha lite striktare regler för vad som ska accepteras på travbanorna. Jag har ju hört de senaste dagarna att något låneföretag hade väl en reklamskylt på Åberg som fick plockas ner order uppifrån, medan senare en känd travtränare kör i dressen med just det företagets reklam. Så att det finns inga regler. Eller råd hur man ska göra.
Lättast är ju såklart att helt enkelt säga nej till alla politiska budskap, kanske. Eller i alla fall partier.
Ja, det hade varit tänkt. Men sen kan man ju då fråga, ska man säga nej till låneföretag och till Svenska Spel och att ha skyltar på Åby? Som man också har gjort, har jag förstått. Sagt nej till Svenska Spel medan man låter Svenska Spel ha helsidesannonser i travronden.
Jag tycker ju det är knepigt när transporten å ena sidan har en fin diskrimineringspolicy som säger till exempel att ingen ska bli sämre behandlad än någon annan på grund av egenskaper som inte går att påverka, som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jag tycker ju inte att det går riktigt i linje med detta parti. Jag tycker det blir problematiskt där. Jag tycker det är bara att säga nej faktiskt.
Ja, det är ett problem. Problemet uppstår ju också i då det som Lennart säger här. Om man har någon slags idé om att man säger nej då till företag och annat som där man då anser att det på något sätt strider mot antingen någon policy eller att det helt enkelt konkurrerar med den verksamhet man bedriver i någon form. Då har man någon slags regelverk inom citationstecken som man lutar sig mot, men sen släpper man igenom andra saker som ju enligt samma då regelverk inte alls heller borde släppas igenom. Det är ju, jag tror att travsporten skulle vara väldigt hjälpt av att förtydliga vad man får göra reklam för och inte på travbanan om inte annat. Det skulle ju underlätta för de som sitter på banorna att veta vilket ben de ska stå på också om de inte vågar ta den ställningen själva då.
Jag tycker man måste välja. Antingen säger man nej här till detta parti, eller så får man slänga den här diskrimineringspolicy på någon väldigt långt bort. Då får man inte ha den helt enkelt. Jag tycker det, man kan dra det så långt faktiskt. Men det är jag det.
Ja, man har inte tänkt här. Det är väl ändå känslan att man har inte tänkt att det faktiskt finns en sån policy i botten. Den har man ju glömt bort.
Man gör ofta det.
Ja, det är ju inte första gången.
Nej. Då ska vi säga också glädjande nog. Jag har fått påpekande från folk som saknade vintipset. Om det är 2 veckor i rad nu. Och vad händer då? Då dyker de upp igen. Vinfolket.se. Vinleverantören på nätet och faktiskt med vinbar i Stockholm också. Som ju går ut med att man erbjuder kvalitetsviner till rimliga priser. Från mindre vinmakare och leverantörer. Den här veckan blir det ett skaldjursvin. Det är ju sådana tider nu. Kräfttider.
Ja, och nu är det kräftskivornas tid.
Kräftskivornas tid och lite längre. Sen är det väl krabbor och hummer och allt vad det är senare i höst.
Jajamän, vi kör på.
Ja, då blir det en Riesling från Frankrike. Louis Olaire heter denna vinmakare. Väldigt trevlig person. Vi hade en digital vinprovning med honom i vintras. Och det var väldigt uppskattat. En Riesling att lägga i källaren om du vill. Eller dricka direkt som ungt. Det funkar också. Och väldigt passande till skaldjur just. Det finns även förutom detta just nu ett skaldjurspaket på vinfolket.se. Det kan man också gå in och kika på. Skaldjursfesten heter det.
Skaldjurspaket.
Ja.
Är det vättensväftor i det paketet?
Ja, det är. Passande viner allihopa. 4 olika viner i detta paket som finns till prisvärt pris på vinfolket.se. Det var nu förra helgen som Jonathan Carré inte kollapsade efter mål i mot T-loppet, men blev, ja,
han dök i vinnarcirkeln. Jag såg någon från högvakten som stupade utanför slottet på det här barndopet i lördags.
Okej.
Okay. Det var ungefär som Jonathan Carré. Det slog mig lite då att försöka leva på att vara monterryttare, det är nästan helt omöjligt.
Monté-catch-driver.
Ja, det är, catchdriverna har ett himmelrike jämfört med en monté-catch-ryttare. Alltså de får ju fara land och rike runt och oftast är det bara en enda uppsittning per tävlingsdag. Ibland är det 2. Jag tittade lite på Carrés innan den där Rättviksdykningen där. 16 juli, Axvall, dagen efter Årgäng. Sen några dagar Jägersro, dagen efter Eskilstuna. Två dagar senare Bollnäs, sen var det Axvall två dagar i rad och sen direkt till Boden, Åby två gånger, två lopp, Solvalla två lopp, Romme, Kalmar, Solänget och så Rättvik. Och efter det Skellefteå, Bollnäs, Åby, han hade ju en jäkla fin helg, alltså han kunde rida Åby både torsdag och lördag och två lopp på lördag. Måndag igår Färjestad, Solvalla på onsdag, Östersund på torsdag, Umeå på fredag, Gävle på lördag, Vaggeryd på söndag. Samma dag. Han ska dit på kvällen och förmodar jag. Gävle på dag. Detta är ju fullständigt orimligt.
Ja, det låter...
Han bor väl i bilen, han har familj men han bor i bilen. Och borde man inte kunna ge de här lite bättre förutsättningar? Man halverar antalet tävlingsdagar med Monté och dubblar de andra tävlingsdagarna. Så man åtminstone får rida två, eller chans att rida två. Om man ser i Frankrike, där har man ju två och tre Montelopp varje tävlingsdag. Men här har vi en då, så ska man jaga runt. Och det, i dessa tider när man pratar om miljö, han ska bo i sin bil och köra runt som en galning. Det är klart han väljer ju själv. Det är ingen som kan tvinga honom. Men man, ska vi få fram någon bra montésport och satsa på bra monteryttare som vi gör på Catch Drivers i Sulken, så måste man nog titta över detta tycker jag.
Ja, annars måste man ju köra båda delarna då, vilket han i och för sig gör, men, och det är ju flera som gör, men om det ändå är, ska vara en disciplin inom travsporten och man ska kunna specialisera sig, så kan man ju inte köra ett lopp om dagen hela tiden överallt land och rike runt. Det...
Rida.
Ja, nej det går inte.
Nej, jag tycker det verkar helt hopplöst.
Ja, det var en intressant spaning. Det är nog inte alla som har tänkt tanken i det perspektivet kanske. Han fick ju då dryck när han mycket riktigt såklart, men efter loppet är i Rättvik. Det blev också fel, för det får man ju inte egentligen innan man ska väga in igen.
Ja just det. Hur gick det då?
Jag vet faktiskt. Jag tror inte han behövde väga in. Så jag vet inte faktiskt.
Det blev inga böter alltså. Hur var det förresten? Ja. Hur var det? Fick Ulf Eriksson böter för att han höjde handen över axeln i lördags?
Nej, dessbättre inte. Sen kan man då säga, vad var skillnaden med Erik Raffin? Fick 15 000 tror jag det var i böter i Olympiatravet. Han höjde också armen över axeln. Kanske någon lätt rivning. Men hans segerskäst där var ju... Ja, det blev inget böter. Och hade det blivit böter hade det varit för jävligt.
Ja, absolut. Jag på inget sätt tycker inte att
men
han ska
vara...
Men
är det möjligt att reglementet förordar böter i det fallet? Jag vet.
Här är det ganska rejält länge, men det verkar vara axeln som gäller.
Ja, härja får man ju
härja får man göra. Ja, det är lite intressant. Jag har skrivit lite texter på trottosport.nu senaste tiden om det här med att publiken är åter till banorna och att ja, det verkar inte räknas, det redovisas ingen publik, och vi frågar oss ju lite grann också hur mottagandet för gästerna får när de välkommer till banorna. Du var lite inne på att det var lite glädjelöst och har också noterat då att det räknas inte publik, eller det redovisas inte helt enkelt hur många personer, så vi vet inte om det var 600 personer utomhus som tanken var i på Åby i lördags.
Nej, det vet vi inte. Man kunde på bilderna se att det fanns folk nära staketet och det såg talrikt ut. Men som sagt, hur många som var där, det vet vi ju inte. Men det såg ut som att man hade, i alla fall hade tänkt på publiken och arrangerat lite grann. Mm. Så det var ju
och Rättvik så. Eller hade ju i alla fall möjlighet att ta in 3000, eller valde det upplägget, 3000 personer lördagen före, men inte heller där vet vi om hur många som verkligen var där. Det är lite märkligt att det inte redovisas.
Nej, det är ju för som jag skrev i min text där på trottosport.nu där, och att det är dels noterade då att den 12 mars förra året är senaste gången som vi fick en publiksiffra, och då var det när det var V64 på Östersund, då var det 228 personer, sen vet vi ingenting. Och sen banorna nu öppnade för publik under de reglerade former som är, så måste man ju rimligen räkna hur många som kommer in. Det verkar ju alldeles obegripligt att man inte skulle ha en siffra. Och då kan man ju undra, varför har ST bestämt att vi inte ska få veta hur mycket personer, hur många människor det är på en tävlingsdag? på en travbana. Det är ju ett aktivt fattat beslut.
Ja, det går svårt att tolka det på annat sätt i alla fall. Det är ett sätt att slinka undan här utan att någon ska märka det på något vis. Eller vet inte.
Ja, jag vet inte. Syftet med att inte längre redovisa publik, det är bara ST som vet varför. Men man kan ju inte tänka sig något annat än att man helt enkelt inte vill, därför att det kommer inte så mycket folk. Det är klart, nu kan det ju inte komma hur mycket folk som helst eftersom det är reglerat för travsporten. Som för alla sporter. Men det förstår ju folk också. Det är ju ingen som kommer att sitta och skratta och säga, åh vad lite folk det går på trav. Det är ju reglerat. Men jag vet inte. Om vi frågar, får vi veta då? Får Folkhälsomyndigheten veta om de frågar? Vem får veta? Vem vet hur många som är på en svensk travbana?
Jag håller ju på med lite fotboll på låg nivå, nivå 2. Så där redovisas ju publiksiffrorna 158 och 212 och sådär.
Mm. Allsvenskan i fotboll redovisas ju på exakt nivå liksom. Lite sorgligt är också att ja, banorna har ju inte haft det lätt det här senaste året. Och det har varit rätt så deprimerande och måste det ha varit och jobbat på marknadsavdelningar och allt vad det är. Och folk har väl blivit permitterade och nu när då publiken äntligen skulle få komma tillbaka så var ju banorna och sällskapen, organisationer och travbanorna helt enkelt väldigt överens om en sak. Och det var att de önskade av ST och Svensk Travsport att få ett stöd inför uppstarten då liksom, ja, för att kunna sätta in åtgärder eller i alla fall hitta resurser för att försöka och visa att man finns igen. Det sa då ST och Svensk Travsport nej till. Det handlar om totalt 15 miljoner av det här då, miljardöverskottet som ATG efter det här pandemiåret gjorde.
Var det ST som sa nej eller ST och ATG?
Ja, ST och ATG.
Ja, för du uttryckte det lite dunkelt.
Ja, det gjorde jag nog. Man blir deprimerad av detta, det måste man säga.
Det är ett väldigt tydligt tecken på att publik, det här med publik, det är...
Det är helt ointressant.
Ja.
15 miljoner av en miljard, det är liksom inga pengar alls. Jo, det säger någonting helt klart.
Ja, det säger någonting trots att det är en tystnad ifrån ST då, vad man egentligen vill. För det man vill är ju att folk ska komma tillbaka. Man har väl både, vad heter det? Pegasus och vi är sport, eller vad det är. Alltså, det finns ju en massa ambitioner, alltså i text ambitioner. Det... Men i realiteten är det ju, jag vet inte, här är det, får jag nog säga att jag är lika uppgiven som det verkar vara på många travbanor. Jag fattar helt enkelt inte det här. Det är märkligt. Man kan inte skriva en massa dokument, åka land och rike runt och genomföra seminarier och allt man har gjort. Och sen så samtidigt bedriver man ju en helt annan aktiv travpolitik än den man säger sig göra då.
Det är lite som en diskrimineringspolicy versus reklamskylt.
Ja, det går inte hand i hand om vi säger så.
Nej. Jag har fått svar också på vad orsaken till att den här galopprailen på Jägersro sitter kvar.
Oj.
Ja. Det är ju spännande. Alltså,
ja, visst är det.
Efter alla dessa år, vad är det som gör?
Vad är det som gör?
Vad är det som gör?
Vi strävar, säger Karin Svensson på Svensk Travsport som ansvarig för det här. Säba, säkerhetsavdelningen, jade någonting. Stämmer att sagetet gentemot galoppbanan på upploppet sedan en tid alltid är på plats. Beslutet om att det ska vara så är gemensamt taget av ST och Jägersro. Vi strävar alltid mot att minimera riskerna vid olyckor eller oförutsedda händelser. En viktig del i arbetet är att begränsa områden som lösa hästar kan vistas på. Allt för att minska olyckshändelser. Vi kommer aldrig lyckas eliminera alla olyckor, men vi ska åtminstone göra vårt bästa för att minska riskerna.
Ja, de hade glömt det där i lördags, för då höll ju de här stackars folket i tv-studion på att bli fullständigt översprungna av någon häst.
Jag försökte ställa frågan, vad kan hända om en häst kommer in på galoppfältet?
Ja.
Fick inget svar på den följdfrågan.
Ja, men det är bara en massa nys.
Det har alltså varit hur länge har det funnits en galoppbana? Har den funnits jämnt? Den har alltid varit gemensam bana.
Ja, det tror jag.
Ett sekel har det varit en jätterisk på Jägersro.
Ja,
jag vet det. Jag kan inte hjälpa att säga, jag måste ändå fundera ändå. Vad händer om en galopphäst kommer lös på galoppbanan? Det måste ju vara jättefarligt eftersom en häst kan komma in på galoppbanan. Det verkar ju, det lägg ner galoppen.
Ja, vilket
är
minst
det är farligt.
Ja.
Ja, det, ja, är det beror ja, det på det här det. Alltså? Ja,
nej, det är bara nys, det förstår ju vad du.
Men vi har fått förklaringen i alla fall, officiella. Ja. På tal då om publik och sådär på banor eller inte, vad som är orsakat till att de inte är så många längre, kan vi nästan ge en parentes kring just runt det här ämnet kanske. Men när började egentligen förtidsvården? Döm om min förvåning när jag på Stockholms stadsmuseums Instagramkonto i veckan här. Fantastiskt konto för övrigt, det måste man följa om man är intresserad av den svenska huvudstaden. Ja, Stockholms stadsmuseum. Där fanns en bild från 1942 som skyltade med, det var sånt här Depeche-kontor då, Stockholms-tidningen, Aftonbladet. Där kunde man alltså lämna in förtidsvar till Åbys tävlingar, någon tävling. Jag tror det var på söndagen, det var tävlingar.
Det var nästan alltid på söndagen på den tiden. Ja.
Götgatan 6 del 80 på Söder i Stockholm kunde man alltså spela förtidsvård. 1942, inte bara att det var mitt under kriget, det är ju en sak, men jag trodde aldrig att det förekom så tidigt.
Men man var tvungen att spela en eller kanske två dagar före.
Ja, det tror jag det. Men,
ja, gick in,
men att det fanns, jag kunde inte drömma om faktiskt, 1942.
Ja, jag kom ihåg när jag alltså stod på Kungsportsplatsen i Göteborg och följde i, jag tror det var Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidningens fönster där, deras depeschkontor. Där hängde man upp fotbollsresultat och så hängde man upp travresultat och så plockade de ner Färjestads skylt där och så någon minut senare kom man med nästa lopp då, va, och skrev odds och så vidare. Va. Där stod ganska många människor på kvällarna och frös. Så att de där depeschkontoren fanns ju till och med i Skara, lilla Skara fanns ett depeschkontor en gång i tiden där man kunde spela på Skara tidning och så kunde man, om man ville, titta på kvällen i den här i skyltfönstret. Sen fanns det andra i Skövde, det fanns ju en klubb där man kunde gå in och spela och det var inte dagen före eller två dagar före utan det var en minut till start. Och då hade de ett ombud i Göteborg som satt i någon lokal där och via telefon tog emot spel och så spelade man i toton vissa spel och andra struntar man i att spela.
Det måste vara någon inofficiell kanal.
Ja, det är klart att det var.
den där har man ju hört varianter på, men jag tänkte, jag satt och tänkte
ganska stor utbredd.
Men alltså, jag förstår att det på 60-talet kanske, som ju du väl refererar till.
Ja, slutet av 60-talet. Slutet av 60-talet.
Men 1942, hur tidigt började vill vi veta? Är det någon där ute som vet? Det kanske är lite väl att kräva det. Jag vet inte om de lyssnar. Men nej, jag är lite småchock fortfarande. Ännu mer i chock över att lilla Skara hade ett depeschkonto. Hur gick det till?
Nej, men det var ju på tidningen. Satt en tant där innanför disken så kom han dit och spelade. Och så fick man en stämpel och så en
bomb. Varför i Skara? Alltså, hur kunde det finnas i Skara? Det är obegripligt.
Nej, jag vet inte. Skara ligger ju, om du kan lite av din geografi, bara någon mil från Axvalla. Så det var ett stort travintresse. Som kunde påverka
jag det. Jag trodde bara att det var Malmö, Stockholm, Göteborg, möjligen Sundsvall som hade denna lyx på den tiden. Men icke.
Det är fascinerande.
Ja, visst är
fascinerande.
Det?
Ja, det är det ju. Jag sitter här och tänker också på hur det här levde in i lite mer i nutid när jag som 13-åring uppenbarligen utan att jag riktigt förstod det själv då, kringgick någon form av bestämmelse när jag gick in och spelade på postanvisning på posten.
Ja,
spelade
visst,
10 kronor vinnare och 10 kronor plats. Det var nog ingen kassörska.
Vi vanliga dödliga fick göra det på det sättet.
Ja, men att man ens kunde göra det, menar kassörskorna visste väl inte vad man gjorde, för jag gissar att man inte som man fick ju inte spela. Är det klart, man fick ju lämna in V75 eller V65 hette det ju då. Det kunde man ju komma in som en liten knatt och lämna in, men på en travbana fick man ju inte kliva fram till luckan om man inte var 18 år och spela.
Det borde du inte fått på posten heller naturligtvis.
Nej, naturligtvis. Men, de hade ingen aning vad jag gjorde kanske, men V65 gick ju bra. det var ju aldrig någon som sa något, och stryktips spelade man ju också. Det var ju, det var en annan tid. Även när vi var unga. Mm. Henrik och jag.
Mm. Hur gick det sen då? Kring från Depeche-kontor då till Totomaterna. Ja. Kommer ni ihåg när de kom?
Ja, 80-tal vet jag ju. Men du får upplysa om den riktiga tiden.
Alltså V75, V60 med införde, så spelar man ju flera år på posten där.
Posten och Domus hade väl möjligen också någon, va? Men de första Totomaterna installerades 1987. Och sen gick det ju, ja, bland annat i Karlshamn. Då slog de till där.
Ja, det
kom vi in i bilden. Nej, men det var nu på många platser då. Och sen gick det ju snabbt. Och 1992 var de uppe i 1600 stycken. Totalt över landet.
Och sen har det vikt av, ju så.
Sen har det väl, det får vi väl tro om det. Det kanske ökade ytterligare några år kanske innan det borde ha klivit ner i fallande skala, så att säga.
Man ser ju att den där skylten Djävulens huvud är nedmonterad på en del ställen. Mm.
Ja, spännande. Men 1942, alltså, jag kan inte,
ja, det var...
kan inte släppa det. Alltså, att det
nej.
Var mäktigt att se faktiskt. Lite mer nostalgi, men nu i hästform, höll jag på att säga. Ska vi börja med och lyssna på en upplaga av CTH Erikssons Memorial.
Svängen nu. Nummer 8, Rambrico, leder 7, Snake i Soter på utsidan i tredje spår under avancemang. Nummer 5, Born Quick, följs i det angreppet utav nummer 9, Bullfinch. De kommer in på upploppet. Tre hästar har vi bredd. Invändigt 8, Rambrico. I tredje spår nummer 5, Born Quick, 8, Rambrico, 5, Born Quick, däremellan 7, Snake i Soter. Invändigt försöker dock nummer 8 Rambrico att rycka undan, gör också så. Långt ut kommer tre Step Proud emellan 5 Born Quick, men vi har här i klar ledning kort för mål nummer 8 Rambrico.
1991 alltså, då hade han ju redan gjort 450 starter eller någonting. Rambrico, fantastisk häst ju, får man säga. Vad slås ni av?
Ja. Att han var med länge.
Ja.
Jämt. Var med och tugga i lite. Var ju med i derbyt. Och vann ju till och med ett derbyförsök på Bergsåker, var det väl? Eller?
Ja, vi kan väl lyssna också på... han finns ju faktiskt med i just det derby som finns med i vår vignett. Så kan de bara flika in det också här.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987. Från innerspår. Nummer 1, Tom Crown, Sven Gunnar Andersson. Nummer 2, Mr. Almo, Glauco Chicognani, Quick, Mats Rånlund, 11, Rambrico, Lars Axelsson och 12, Pale Amber, Jan-Erik Eriksson.
Han var ju 4 i det där derbyt faktiskt, i en hård upplaga där ju då Tom Knight vann för Young Turf och alla så, Anders Lindqvists dubbelseger där. Jag för mig att Arta Sterell trots trubbel under säsongen där väl blev favorit och Pipe and Cab, eventuellt andrahandare. Lord Quick var ju med också. Och då Rambrico från spår 11 ändå blev 4. Det var starkt.
Ja.
Ja, den som spelat plats på Rambrico måste jag tyckte var lite jobbigt för att han var väl mer eller mindre ospelad i loppet.
Mm. Ja, just det. Jag tror han gav strax under 200 som eventuell vinnare.
Gjorde 206 start och vann 69.
Otroligt ju.
Och tränades ju från start och under många år av Gävles Lars Axelsson. Det är väl därför du tar upp Rambrico, eftersom det är Gävle på lördag.
Yes. Var du... Det var ju dina rejonger, Magnus.
Ja, jag har ett starkt minne just av Rambrico. Och nu när vi fräschar upp minnet historiskt här, så jag har ju, minns ju ett lopp som då skulle ha varit, i min värld i alla fall, då Rambricos lilla genombrott. Men han hade ju varit med i derbyt som du nyss pratade om samma år. Men i november var det väl 1987, så var han med i ett lopp som heter Romerskänsen, som ju är ett av Romers lite större lopp. Och dit kom Kjell P. Dahlström med Don Kivin. Och Don Kivin blev ju favorit där, men det brydde sig inte Rambrico och Lars Axelsson om när de kastade loss där i någonstans i utgången av sista sväng, om jag minns rätt, och bara flög förbi och vann hur lätt som helst. Och sen fick jag veta efteråt att det var storspelarna på banan, de hade haft total koll där. Jag stod väl säkert med något litet 10 kronors spel på Don Kivin, men de hade
också
på, ja, det skreks vid deras bord på restaurangen där. Det var Rambrico hela vägen där, och det minns jag så väl. Och sen får jag erkänna att jag minns ju Rambrico som en speedig häst. Jag minns inte att han var så där startsnabb som han ju var här i det här loppet vi hörde. Han liksom spetsade från spår 8 en dimmig dag på Solvalla där. Men han hade ju väldigt mycket, Rambrico. Det får man ju säga.
Mm. Lars Axelsson var ju tränare, som sagt, elegant kusk tycker jag. Var ju en sväng på Åby, ditlockad av Erik Andersson, byggmästaren i stall Montigny, som gillade att importera franska hästar, och två av dem hade ju Axelsson. Den bästa var nog Trainblock, och den tränade väl Birgidell under större delen, tror jag. Men han hade Unor och Ulan 2, Ulan Dö. Och det är faktiskt så att Axelsson var inte så långt bort från att vinna Elitloppet 1970 med den här Ulan Dö. Stod i 439 gånger i finalen. Ja, man är helt förstår. Fick rygg på ledaren. Och när storfavoriten Ynde med tröttnade från döden, spelade till 15-10, så kom Ylan Dö ut. Och jag fick för några sekunder upp hoppet. För jag hade nämligen spelat, om jag minns rätt, 20 vinnare och 20 plats. Det var ju galet. Galenskap. Men jag fick, alltså jag minns när jag stod på uteläktaren, eläktaren, och skrek till. Nu jävlar.
Det måste ha varit ensam när jag skrek till.
Han gav 112 på plats, vill jag säga. Men var trea. Slagen med 2/10 och Island Eden med Frömming, som vann före andrahandsfavoriten Frälschenke. Men alltså, det var en upplevelse som jag kommer att minnas så länge jag inte blir riktigt dement. Och det var bra att vi kom in på Axelsson, så jag fick återuppliva detta med Ylan 2 eller Ylan Dö.
Det måste gå ett plus då på detta.
112 på plats, det är 224 kronor på satsade 40. Ja. Då blir det plus.
Ja, då blir det.
Jag kom på det faktiskt, att apropå vad lärde jag mig av den här Rambrico-vinsten på Romer? Jo, det var ju det att jag tror kanske inte att jag hade spelat 10 kronor vinnare på Don Kivin. Det kanske jag inte hade gjort. Men jag lärde mig en sak där då. Man ska ju lära sig det första gången man lär sig något, att säga. Men det, vi är barn i början där med spel på hästar. Men att leta de här dragen, alltså hitta bra hästar mot favoriter. Det är en självklarhet idag, det vet vi ju. Men där och då tror jag fattar det, att det är där man ska börja. Man ska inte börja i änden och leta efter favoriterna, utan man ska hitta de som ska slå favoriterna. Och sen kan man tippa. Uh-huh. Så det var min läxa på Rambrico där. Och så minns jag som sagt det här. Jag kan inte glömma just utgången av sista sväng när han kom där. Det var häftigt.
Jag minns, i det ämnet så minns jag en, tror jag, en torsdag kväll i Kalmar en gång när jag hade också tidigt i travlivet. Hade så många drag. Så många självklara vinnare. Så en efter en efter en efter en som bara föll igenom fältet och var urdåliga och ingen idé stämde. Så det var en sån där, aha, man kan ha ganska mycket fel i trav också. Det var också en väldigt nyttig ögonöppnare, att så enkelt är det.
Vilken, låter som en dyr läxa också.
Ja, mycket, mycket dyr. Ja. Rambrico, värd att minnas tycker vi, verkligen. Som alltså tjänade totalt 4,2 miljoner lite drygt. Och han var ju, på slutet där var han ju hos Robert Berg en period också. Han lämnade ju Lars Axelsson inför 1993.
Och han vann ju alltså varje år han startade, vann han ju. Mm. Startade som treåring 1986, avslutade som 12-åring 1995 och segrade varje år. Och just avslutningssäsongen blev hans näst bästa säsong dessutom. Så att, penningmässigt ska jag säga. Så att han...
Tvåa med galopp i den sista starten, i livets sista start.
Ja, till och med det.
Blir det någon magi under onsdagskvällen nu då på Solvalla?
Det blir alltid magi, för det är det mest missbrukade ordet som finns. finns. Allt är magiskt.
Det blir väl återigen då max 600 personer på publikplatserna tror jag, va? Jag tror det. Även derbyhelgen har man ju sagt så nu, att det bara blir 600 personer per dag. Så det gäller att vara ute där i god tid om man...
Jag noterade här inför onsdagen att det är 1 miljon i det här EM för ston. European Championship for Males. Alltså det kan vara det enklaste eller mest urvattnade miljonlopp som har körts i världshistorien.
Oj, det tar du i.
Ja, men det finns ju Melby Fri och någon till då, va? Rebella Matters. Vad är det? Nej.
Sämre än Åby Stora Pris 2021 alltså.
Nej, så dåligt kan det inte bli naturligtvis. Nej, men det är helt ofattbart alltså.
Ja, bra betalt i alla fall då för den som...
Det finns ingen, alltså Frankrike skickar ingen häst i detta.
Ja, det kan visas att Timo Normos har tänkt helt rätt där, som ju anmäler den här Chicharita, som ju gör sin karriärs absolut tuffaste, har sin tuffaste uppgift, eller i alla fall kunde ha haft. Det kanske blev lättare än han trodde med Chicharita. Det visar sig.
Ja, jag förstår ingenting av detta. Nej. Men alltså, nej. Kate Baldwin, ingen fel på dem. Namanga Bo, 696, alltså det är ju klass 1-hästar, bronshästar. Det är några bra då, Melby Fri och som jag sa, Rebella Matter som är miljonhästar. Willow Pride var ju också med, men den tror jag är struken.
Ja, precis.
Den är struken.
Ja, vi får prata om några roliga lopp som är på onsdag istället.
Mm. Vi börjar med jubileumspokalen då. Vann Hail Mary loppet i spårlottningen, eller?
Inte med tanke på vad ni sa förra veckan.
Nej, jag håller fast.
Har spåret ingen betydelse?
Nej.
Han vann dragningen. Han vann lottdragningen. Han vann dragningen om de här wildcarden som Malmrot delade ut. Brother Bill fick inget, men Hail Mary fick ett. Och det kan man ju så här på förhand i alla fall fundera på varför, tycker jag. Med en häst som inte alls ser ut som han gjorde förra året. Jag har tittat igen här nu inför att vi skulle prata igen om det här med hur hästen har sett ut, och det är ju värmningen inför Breeders' Crown förra året, i november förra året, då, om jag ska överdriva lite då, men jag, alltså en spänstig Hail Mary som nästan studsade fram, och det man nu såg här på Dannero, och nej, det går inte att jämföra på Östersund där han ju såg riktigt dålig ut innan. Jag sa förra veckan att jag har all respekt för att Robert Berg har trollat förut och dribblat bort oss. Så det är möjligt att Robert har hittat något. Men jag fattar inte hur det ska gå till. För det är som du sa, Henrik, det är ju långt ifrån samma häst som vi har sett tidigare. Så jag tror att jag blir jätteförvånad om Hail Mary plötsligt bara vinner ett lopp så här, med sån här konkurrens, för det är ju ett bra lopp.
Ja, jag instämmer till fullo. Jättefint lopp ju. Vem är er favorit då?
Don Fanucci sett, säger jag direkt. Jag har tittat om på Rättviksloppet där och tänkte, det var lite blekt ändå, men det var ju... Örjan körde ju passivt. Det var ju inte aktuellt att gå fram utvändigt, Brother Bill, uppenbarligen. Och det gick ju inte så fort i början, men det gick ju desto fortare till slut. Och han var en bit under 8 sista 400, och det är liksom... Nu ska de prova barfota fram för första gången. Just den kombinationen, barfota fram, den är han i alla fall anmäld med, och det har han inte gått förut. Det tror jag kan bli jättekul på Don Fanucci sätt.
Jag läste nog intervju med Berg som inte betraktar Don Fanucci sätt som sin värsta konkurrent, utan Eitos Kronos.
Är du förvånad?
Nej, förvånad blir jag aldrig i den här branschen. Det kan jag säga. Men han kan ha rätt, Eitos Kronos kan ju vara den som är bäst.
Absolut, det säger jag ingenting emot. Men lite respekt kanske man ska ha för en regelrätt elitloppsvinnare.
Ja.
Mm. Nej, men vilket lopp det är. Och alltså, att det bara hoppas att det blir den här fina solnedgången, den här vackra sommarkvällen på Solvalla. Därför att en sån som Admiral As, som ju på något sätt verkar ha hittat sig själv nu, och har varit jättefin på slutet, och sen då Upstate Face som ju absolut inte gjorde bort sig i Åbergs, det finns så många roliga så många roliga ingredienser i det här loppet då. Och dessutom fick de Fanucci sett spår 10.
Och Clickbait tar ledningen då och glider ifrån dem.
Ja, det, det. Nej, men det,
kan det tänkas att han släpper till någon? Eller finns, finns det en? Nej, jag vet inte vem som skulle vara först framme.
Ja, det skulle vara Berg provar möjligen. Vem provar annars? Ja.
Ja, men den tror vi inte mäkta med att finnas med i resonemanget. Att kunna överta.
Nej, han kan ju ett varv. Kan... Ja. Axel Rose. Axel Rose, 2% säger jag. Ja, det är ett spännande lopp.
Ja, roligt. Det är ett jättespännande lopp, verkligen.
Något mer då? Från Valla kvällen.
Ja, det är ju Big Noon-pokalen som avslutar V75-omgången där och treåringarna står 20 meter.
Jag är fortfarande inte vant sig vid att det går den här kvällen. Ska jag gå i november?
Eller hur? Där får du ju lite utväxling på din favorithäst där, Stolberg.
Ja, pratar vi om Rome Pays Off nu.
Ja, det är väl enda helst du pratar om egentligen.
Ja, det skulle man kunna säga. Ja, varför inte? Jag säger så här i alla fall. Jag tycker ju inte att den här Frode Hamre-hästen Asteroid är så... Ja, så bra är han ju naturligtvis. Jag kanske får äta upp det här. Men jag startar inte jätteofta. Lite klaffsig i stilen. Och jag tyckte inte att det var direkt det bästa man har sett av honom när han vann loppet senast där. Så att... Jag sticker i alla fall ut hakan och säger att det kan vara omgångens märkligaste favorit, men kanske den mest sårbara favoriten, så kan jag säga. Och jag måste säga också som min avslutning i det loppet att om inte annat för framtiden, jag sitter och tänker på Tarsans, den här Chestnut Hill där. Tänk om Tarsan kunde hitta nyckeln till varför hästen inte får sin aktion att fungera, framförallt i slutet av loppen, alltså som han såg ut senast. Men han faller ju ihop till slut där. Men det är ju en travare som... Det vore roligt att få se någon slags förvandling eller i alla fall samma utveckling som Milligan School. Det hade ju varit fantastiskt roligt.
Från Solvalla går vi till Gävle då på lördag. Din nästan hemmabana. Nej, inte riktigt. Men den ligger i din rejong och det är jackpot och jag antar att du har kikat, Magnus.
Ja, jag sa väl förra veckan, du var ju inne på att det skulle kunna bli jackpot.
Ja.
Och då när du då berättade för mig att det skulle vara på Gävle så ojade jag ju mig eftersom just Gävle. Jag tycker väldigt mycket om att åka till Gävle. Tycker det är fint att vara i Gävle och har många fina minnen rent sportsligt därifrån. Men spelmässigt är Gävle och Jägersro mina absolut sämsta banor. Så, men det ska ju vända någon gång och kanske den här veckan då eftersom vi ju ska kika på finalerna av E3 och det kan ju bli lite skoj, tycker jag. Du gillar ju den här Francesco Sett och vilken häst det är. Han måste ju ha toppchans om han är så bra som han har varit i alla starter utom en. Han var ju väldigt märklig när han, det här loppet han blev fyra på Valla där.
Ja, jättesjuk.
Ja, Örjan satt och drog i varenda töm som fanns. Det är två stycken då i det här fallet. Men om man jämför med hur Örjan betedde sig på Romme i uttagningsloppet. Alltså Örjans huvud det gick åt höger och vänster och snudd på upp och ner. Han var så oerhört aktiv hela tiden när han satt utvändigt ledande Björn Goops hästar.
Men han var nedsatt, kraftigt nedsatt ja. Den dagen. Så att,
men som han såg ut senast var ju fantastiskt. Och just att, jag vet inte vad Örjan sa till Björn där... när de kom in på upploppet att antingen sa han hej då nu åker jag ifrån det, ja. Eller så sa han något annat för det var verkligen ja. det intrycket på Francesco Sett var ju fantastiskt bra, men jag vill ändå lyfta fram Daniel Wäjerstens Emanuel K som är väldigt underskattad och som fick ett bra läge nu. Jag tror ju jättemycket på Francesco Sett, det är inte det, men Emanuel K är en häst som jag nog ändå tänker betala för, därför att han är bortglömd varje gång. Men mycket, mycket bättre än så.
Vad det Erik Arlison som brukar säga nu? Jag säger inte att den vinner, men...
det är lite så. Jag tänker alltid så. Ja. Jag gillar när Emanuel K och jag ojar mig än att jag inte spelar honom här när han vann till 25 gånger. Jag måste ta igen det på något sätt, så att jag får väl hålla på och älta med honom ett tag här nu då. Mm. Men som sagt, Francesco Sett, vilken häst det är. Det går ju... Oj, spännande häst. Och sen ska vi ta E3 Förston där också. Då, när vi pratade senast så hade jag inte sett de loppen. Nu har jag ju sett de loppen och Jag är väldigt inne på att det blir Örjan där också då i såna fall med Ain't Misbehaving som han ju ska få köra för första gången. Och vi såg ju hur det gick när Örjan får köra en häst för första gången när han fick köra Rackham i lördags där. Kristoffer Eriksson har kört varenda start, så fick Örjan chansen. Och inget ont om Kristoffer Eriksson, men någonting hände ju, för Rackham var ju helt fantastiskt bra. Så Ain't Misbehaving har vi spår 9 där, och det tror jag kan vara perfekt, för det kommer att gå undan från början. Och Örjan, det är ingen idé att säga att Örjan är smygörjan, för vi vet alla det. Han är ju expert på det där. Han löser ju den här uppgiften med den här hästen. Så jag tror att Ain't Misbehaving vinner.
Inte Boya Bass då? Vad är din häst?
Nej, jag gillar ju Boya Bass, men jag tror som sagt att den här körningen i början är nog Boya Bass med om. Och det tror jag inte är till fördel för henne och inte för de andra heller som är med och kör där. Utan jag
du tror att... det är körning när Islam Isis tar väl ledningen på 4 steg?
Ja, jag är inte så säker på det. Nej. Jag är inte så säker på det. Jag tror inte hon kommer så lätt till ledningen som i uttagningsloppet. Då hade Magnus Ljuset totalt somnat efter ja, 550 meter. Det
hade ingen som helst betydelse. Nu har de ju framspår, då har de bakspår.
Ja, nej, men jag tror att då får hon vara med och åka då med de andra.
Ja. Ain't Misbehaving, den hade ju Ljuset, Magnus Ljuset valde ju bort den inför finalen. Det blir lite karambolage där med Jerry Rådan.
Ja, precis. Han markerade kort genom att han inte fick köra i ett lopp. Men nu kör han ju Eitos Kronos igen i jubileumspokalen. Så det var en kort markering från Jerry.
Öppet, ja. Mer öppet i alla fall i stor finalen för han förlorar inte, Francesco. Francesco!
Nej, det har man svårt att tro. Jag säger... Jag låter som Erik Adelsson. Jag ska ta det igen.
Det är mest att jag... Ny jackpot med andra ord.
Ja, alltså ännu en ja. Till, ja, till Bergshåker då.
Ja. Och det gillar jag i sådana fall mer.
Och på Bergshåker omgången innan Jägersro Derby Hell brukade alltid också bli jackpot. Så att, jättepengar på Jägersro om några veckor. Ja.
Ja. Vad bra.
Är något mer innan vi... säger
nu packar vi ihop.
Godnatt och gå in, vi påminner igen om vinfolket.se, gå in nu för tusan och köp den här rislingen. Det finns då en annons på totosport.nu och där hittar man ju också den här skaljusfesten som paketet heter. Och ni vet ju också att
och
man kan...
Och så Patreon får du inte glömma.
Den här rabattkoden Trotto också för vinfolket.
Patreon.
Patreon.com, gå in och... ja.
Det går inte att köpa vin.
Det går att stötta oss.
Det går att stötta oss som dricker vin.
20 kronor tycker vi att vi är värda per avsnitt. Och så får man ju en hel del texter på trottosport.nu. Inte att förglömma.
Om ni nu saknar kyrkklockan i 18-ringningen i Skövde så beror på att vi började efter 18 denna måndag kväll.
Vi ber om ursäkt för detta. Vi ska bättra oss.
Jag ska prata med kyrkoherden att du har be om ursäkt.
Att vi har bytt tid, ja.
Ha det gott!
Hej, hej!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.